en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Varmt välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Det är tisdag den 16 april och jag är lika glad varje gång jag får presentera dig. Det känns nästan tjatigt nu.
Ja, Daniel Disko, lika glad för att vara här. Så att, det är alltid lika trevligt.
Vi driver en Sportbladets allsvenska podd framåt. Mm. Vi ska prata om måndagens matcher, tänker jag. Ja. Vi har ju också en rolig gäst att presentera, men vi väntar med gästen till efter matcherna. Ja. Ja. Pelle Nilsson kan vi väl säga att det är.
Ja, precis.
Ja. Sundsvall, AIK, Tyskland.
Ja, Nürnberg, Hoffenheim. Mm. Mm. Jobbat tätt med Rangnick, assisterande sportchef. Brinner väl mycket för ungdomsverksamhet och sådär. Agent nummer annat åt John Mellberg.
Mm. Det ska bli spännande. Vi ska höra vad han har att säga lite senare. Vi börjar med måndagen. Du var på plats på Tele2 Arena, såg Hammarby besegra Elfsborg med 3-0. Inte riktigt den matchbild eller det resultat man kunde tänka sig efter starten.
Nej, verkligen inte. Och framförallt kanske inte efter första halvlek heller. Elfsborg tyckte jag gör en väldigt bra första halvlek. Och de har ju liksom vindsnabba spelare nästan överallt på plan, kändes det som. Simon Hedlund, Arber Seneli, Abdullah Jalai. Alltså, de gjorde det ruskigt bra där och då, liksom första 30 kändes det, här kommer Elfsborg vinna. Mm. Sen får ju Bayern ett mål. Elfsborg gör inte en alls speciellt bra andra halvlek, har lite problem i backlinjen. Känns inte som om Holmén och Jägbe har hittat varandra än. Det är alldeles för flummigt och det är inte alls någon speciell disciplin där också. Så att där kändes det som det var liksom den riktiga akilleshälen. Jag tror jag gav dem ett plus båda två där. Så att nej, ingen riktig stadga i försvaret, och det blev de straffade för. Och framförallt blev de straffade för att de var ganska dåliga sista tredjedelen då. Mm. Även mer framåt i Bayern får man säga. Viktor Djukanovic överlycklig för att göra sin första assist i karriären någonsin. Ja, det var han väldigt noga med att påpeka. Jag menar, att han kom igång var ju väldigt bra. Erabi gör mål. Besara är ju ruskigt bra han också. Och nej, men jag håller ju med kollega Per Boman här, att det är en drömstart för Hammarby. Ingen kan ju begära att de skulle åka ner till Malmö och vinna, men sen har de ju fått, trots då mardrömsinledningen med skadan på Fredrik Winter, då 2 segrar, 6 poäng på de här tuffa matcherna de hade i början. Det är klart att det ger ju en boost till Bayern. Jag tyckte att både Pavle Vagic och Kurtulus gjorde det väldigt bra där. Vagic var fin med fötterna. Pinjas kanske gör sin bästa match i Bayern på väldigt länge. Tycker även att Oliver Dovin visar att han är en ganska stabil målvakt och väldigt bra och sådär. Så att det fanns väldigt mycket positivt att ta med sig från matchen när det gäller Hammarby. Sen var det kanske inte en 3-0 match så, om man ser till målchanser och expected goals och sådär. Men det är klart att de vinner till slut, får man ändå säga, att de vinner ganska välförtjänt.
Hade de inte gjort ledningsmålet när de väl gjorde ledningsmålet, så hade det, eller hade Elfsborg tagit ledningen på någon av de ganska farliga chanserna, hade det nog sett annorlunda ut. Jag tyckte ju Holmén och Jägbe såg bra ut fram tills dess att de såg dåliga ut. Ja. Alltså, innan målet de, så kändes det bra, de var samspelta, men sen helt plötsligt var de spelade om två olika matcher.
Ja. Ja, precis. Och sen tror jag väl det är väl lite att de är påverkade av den här situationen som har varit nu med Jimmy Thelin och Oscar Hiljemark här. Nu kommer det ett avslut på den här idag då, när Oscar Hiljemark kommer presenteras officiellt för Elfsborg klockan 2. Vi avslöjade det här för någon vecka sedan, att han var högaktuell, och sen att det bara var detaljer kvar, pratade du och jag om, att han var i princip klar här i fredag. Så Hiljemark kommer ta över Elfsborg. Jimmy Thelin kommer gå till Aberdeen och de har kallat till pressträff här då under dagen klockan 2. Så det blir officiellt. Och ja, vad kan man säga om det? Jag tror att det är bra att de reder ut situationen. Nu kommer det liksom, Jimmy Thelin vara klar fram till sommaren. Sista matchen här mot IFK Göteborg här i sommar. Oscar Hiljemark, fanns det liksom, tror jag, någon tanke om att han skulle vara med på träningen och sådär också, men nu tror jag väl att de tog beslut.
Det blir också väldigt konstigt, precis, om han blir, ska han vara där för att se och lära, fast han vill ju sin egen prägel.
Exakt, och så blir det ju inte då. Men det är lite nyheter där, kan man ju säga då, att de har ju jobbat på att få in Peter Wetter igen. Där är väl liksom 50-50 om då får loss han från förbundet, och får de inte där så tror jag att Oscar Hiljemark tar med sin assisterande spanska assistent från Årborg, så att det blir han som kommer in med Hiljemark där i sommar då. Men är ruskigt spännande tycker jag med Oscar Hiljemark. ung tränare som jag tror inte kommer att ändra på speciellt mycket. Så klart att han kommer sätta sin prägel på Elfsborg, men jag tror inte att deras mål var liksom att ta in något, nu ska vi revolutionera där och ta in något helt nytt som Jimmy Tillin, utan han kommer nog vrida på vissa saker, små grejer, men ändå spinna vidare på det här Jimmy Tillin har gjort. Och det hade varit liksom den perfekta lösningen om de fick in då Peter Wettergren där som kan stötta upp, som kan klubben och sådär. Och ja, det blir väldigt spännande att se Hiljemark i Elfsborg som huvudtränare.
Läste jag rätt när de, att de kunde få in då 6 personer som var med i truppen 2013 är med nu, förutsatt att de får den tränarlösning de vill?
Ja, men så kan det nog vara, va? Ja. Hedlund, Johan Larsson, Seneli,
Wettergren,
Hiljemark, precis. Frick. Nej, var han med på den tiden? Var han inte, va? Vi måste ha glömt någon. Nej, Hult såklart. Hult, ja. Där har vi
det. Du ser.
Ja, där har vi
det. Är
då
ganska, ja, fascinerande, ja, ändå. Ungefär 11 år sedan.
Ja, Andreasen också liksom.
Just det, och de är inte skitgamla.
Nej, nej, absolut inte. Nej, men spännande med Hiljemark såklart. Det blir det. Tränare, redan en internationell karriär. Även fast han har lett liksom Årborg i danska andra ligan, så får man ändå säga att det är ruskigt bra.
Ja, han är ju knappt hunnit fylla 18. Nej, liksom, ser det ut som. Det var spelades 2 matcher till då. Vi kan väl ta Värnamo Malmö FF bara för protokollet, 0-4. Ja. Och jag räknade till att när Isak Kiese Thelin gjorde 1-0 i 6:e minuten, det var den tredje liksom ändå farliga målchansen. Mm. Det hade gått 6 minuter. Ja. Alltså,
det är fascinerande också. Kritiken mot Isak Kiese Thelin efter varje omgång. Nej, men han kanske inte kommer vinna skytteligan, han är för svag. Ändå bara levererar han mål på mål på mål på mål. Så att stor shoutout till Isak Kiese Thelin som har börjat allsvenskan hur bra som helst. Ser mycket vassare ut också, som Henrik Rydström var inne på nu. Han hittar rätt i det här spelet som Rydström har velat spela.
Verkar gilla och lira bredvid Botheim också.
Ja, precis. Det är ju, alltså, de spelar ju fram där varandra och verkar trivas oerhört bra tillsammans. Det var många som sa liksom att om nu kommer Botheim in och peta Kiese Thelin, men det här tror jag mer att de helst ser att de spelar tillsammans då, med tanke på den succén som har varit nu. Så, jag menar, Malmö, kolla deras facit. Vilka mål de har gjort. Målskillnaden är väl rätt bra, får man säga.
Ja, de har väl 11-1 hittills. Ricardo Friedrich i mål i måndagsmatch då, höll ju nollan, men det är väl fortfarande Dahlin som är etta, eller vad?
Ja, men det är det väl, men det är väl en sån här match man ska rotera lite grann ner, och jag vet att Johan Dahlin har väl haft skadeproblem också med ryggen där hela tiden, så att jag tror väl att det är väl jag tror Dahlin kommer hitta sån här matcher, liksom pinpointa de här matcherna där han kan rotera, när han tror att han är ganska säker på vinst då. Ja, det är klart att hade det varit hemma på Värnamos naturgräs, vanliga gräs, så hade det nog varit en helt annan match då. Men ja, i Borås på konstgräs, jag tror inte det gynnade något lag liksom.
Nej, Malmö verkar inte ha något problem med det. Synd om Värnamo, som jag då tippade som jumbo, får den här starten och dessutom liksom 2 borta matcher fast hemma matcher. Ja, det är slöseri med möjliga chanser att plocka poäng mot topplagen på eget.
Ja, men tung start också, just när det har pratat så mycket om Kim Hellberg, för liksom nya tränaren Anders Mravak då. När det har pratat så mycket om Kim Hellbergs betydelse, och så lämnar han och så gör liksom sportchefen allt rätt och tar in liksom en tränare som man inte har trott på längre, och han ska ta över, få den här tunga starten som de har fått ändå då. Men det blir spännande nu att se hur de hanterar, för de har ju tyfsat lagen då. Däremot så var det ju försvaret man var lite osäker på till den början då, med tanke på de spelare som har försvunnit.
Mm. Tredje matchen som spelades på Bravida Arena på Hisingen, Häcken BP.
Det verkar öppna spel i Häckens försvar. 3-0, 3 tappar de mot Djurgården här senast, och nu släpper de in mål, men de släpper in 3 mål till, men de gör ju många framåt också. Seidan Inossa gjorde ju det väldigt bra också. De har ju väldigt många poängspelare i det här laget, så att vimlar
jag. Släkten är värst i form av honom, men också Daleo Irandust som har kommit ut för
rugget BP. Också. Ja, då får man säga att Chilufa då, som var ju väldigt dålig och liksom, gjorde ingen bra match, men där har man liksom resurser att kunna sätta in eller spelare som kan ta ansvar då. Och det har man ju sett till att ha en bred trupp och ha framförallt väldigt många offensiva spelare. Men jag tror inte det kommer hålla speciellt länge till om man ska släppa in 3 mål per match. Då måste man nog, när man möter de här topplagen, så tror jag att det kommer bli tuffare om man ska börja med att släppa in 2-3 mål.
Det blir det. Viktig seger såklart. Första 3 poängen för Häcken och Paco.
Verkligen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Då säger vi varmt välkommen hit till Pelle Nilsson.
Tack!
Tack, varsågod. Tidigare GIF Sundsvall och AIK i Sverige då. Och ett gäng år i tyska Bundesliga. Men det är lite mer intressant, berätta, vad gör du nu?
Just nu jobbar jag sedan ungefär 2 år i min gamla agentur som spelare, som inte längre är min gamla agentur för att de har fusionerat för ett par år sedan. Så ett par agentur/företag som har gått tillsammans och bildat Roof, där jag jobbar som agent i både, om man ska förklara lite djupare i alla fall, hur vi ser på agenturvärlden i en operativ och strategisk roll, där jag inte bara gör det klassiska agentarbetet utan även strategiskt ser över hur vi tar oss vidare som företag på spelarsidan. Mm.
Du är stationerad i Sverige, men rollen utgår någonstans från Tyskland, är det så?
Ja, vårt huvudkvarter är i Tyskland, men du jobbar ju som agent för en agentur väldigt i förhållande till hur din portfölj som är spelare ser ut, och våran portfölj är väldigt global, så att där du någonstans är närmast i ditt nätverk både när det gäller spelare och klubbar, så där rör du, så att det är klart det blir mycket Tyskland absolut, men naturligtvis även Skandinavien, Benelux, Österrike, Schweiz, England, inte så mycket Spanien och Frankrike där mitt språk inte alls kommer väl till hands, men precis.
Kai Havertz, Gnabry, Virgil van Dijk är några av namnen, Ter Stegen bland andra. Vilka jobbar du mest med?
Alltså vi har ju så att vi försöker hjälpa som team mer eller mindre alla spelare i förhållande till spelarsituation, vart han är någonstans, vilken klubb, vilken marknad, där man möjligtvis också kan tillföra något. Och sen har du de spelare naturligtvis som du är absolut närmast, så för att nämna några så är det Amadou Hadara i Leipzig, Tom Kraus i Mainz, och en som kommer bli väldigt, väldigt, väldigt spännande är väl vår svenska granat John Mellberg i Salzburg, som jag absolut tror kommer minst ha en sån karriär som pappan hade.
Mm. Olof Mellberg då, tränare i BP. Mm. Är det som är målet?
Ja, nu vet jag inte om han ska bli tränare. Det känns väldigt, jag menar han är född 2006. Helt otroligt när man tänker att de är vuxna nu. Men, så att om han kommer ha en tränarkarriär, det vet jag inte. Men att han kommer ha en väldigt, väldigt fin spelarkarriär, det är jag säker på.
Vad utmärker honom som spelare i form av den talang och potential som du har sett hittills?
Alltså bara det att han är i en klubb som både statistiskt och historiskt sett bara har gått efter topp internationella talanger, som senare även också de har förädlat till att bli topp internationella spelare. Det tror jag inte jag behöver nämna namn, för det är ett 50-tal av dem. Säger ganska mycket, men för att gå in på det specifikt så har han naturligtvis väldigt mycket gener från pappan, det är helt klart. Sen är det ju säkert också spännande att han är vänsterfotad. Han var ju en liten late bloomer om man säger till växten, så att när han var yngre så fick han ju spela mycket på en mittfälts, alltså en offensiv mittfältsposition. Och det tror jag också har fört med en enorm spelintelligens i hans nuvarande position som är mittback som pappan. På vänstersidan. Så det har hjälpt mycket. Men det är klart, det är väldigt mycket pappa i han. Jag skulle säga utbildad lite på i en annan akademisk väg liksom, som Brommapojkarna har. Så ja, det blir spännande.
Om du skulle jämföra dem med någon spelare som alla känner till. Vem är han mest lik då?
John? Oj. Mm. Ja, det är svårt att säga. Alltså, det är roligt att säga, jag har faktiskt inte tänkt på. Jag är så jävla fokuserad just på kring liksom, spelaren i sig. Och det han har är väldigt mycket ett internationellt snitt i allt han gör. Han är väldigt snabb, han är stor, han har stark, bra mentalitet. Väldigt, väldigt bra som sagt med bollen, både långt och kort. Ja, det beskriver honom som spelare. Sen har jag tyvärr inte tänkt på vem man lik. Kom på någonting själv. En vänsterfotad mittback som historiskt sett har den profilen.
Han kan få bara få vara John Medberg.
Exakt, exakt.
Det kan få vara så. Ja. På tal om agentyrket då, vad skulle du säga är fördelarna eller de positiva delarna? Vilka är utmaningarna jämfört med någon, efter en fotbollskarriär?
Ja, alltså jag då som har spelat och jobbat ett par år inom klubb. Och så nu så är du då på agentsidan, så har du naturligtvis någonstans nu upplevt alla sidor. Och jag tror jag sa det när jag, och tänkte mycket på det när jag började det här yrket också, och det här, med det här jobbet, att du hamnar någonstans på den mörka sidan. Va? Så är det många som ser på det hela, och det finns naturligtvis ett nuvarande tema säkert också i Sverige. Och där ser ju jag det som, och såg det även då när jag började, som en väldigt potential att göra någonting annat med det liksom. Och vi försöker väl i mångt och mycket vara annorlunda, försöker nischa oss, försöker göra saker och ting kanske på ett litet annorlunda sätt än det som jag tror de flesta ser på det klassiska agentjobbet då. Där vi mer är som ett företag där ute med olika kvalifikationer, specifikationer, olika know-how, olika jobbområden. Och har hittills varit väldigt framgångsrika med det och kommer definitivt fortsatt försöka vara framgångsrik med det.
I Sverige har det varit stökigt i perioder med olika agenturer. Skulle du uppleva att det är stökigt även i Europa där kanske mörkare krafter försöker ta sig in en annan form av sportswashing då, får man väl kalla det?
Mm. Alltså i den marknad jag främst och längst har jobbat i kring Tyskland då, där tror jag att det är ganska renat, om det nu är rätt ord. Alltså där är det där är inte det här så mycket ett tema. Så jag tror att det beror väldigt mycket på varifrån agenterna kommer, i vilken marknad de jobbar, hur ser den marknaden ut. Där tror jag du finner det svaret. Så att marknadsmässigt indelat, men även varifrån agenterna härstammar, tror jag spelar absolut en roll. Och så sen är det väl lite grann det här också att historiskt sett vem som helst inom citationstecken kan bli agent och kunde bli agent. Och så har det ju, så har väl fotbollen också historiskt sett fungerat. Om man ser på sportchefssidan också i klubbar, så finns det väl ingen officiell utbildning som finns på plats för att liksom ta fram ditt CV och säga nu så är jag en kandidat för sportchefsjobbet här.
Ja, det är bra att veta att 1+1=2, men det är i princip det som krävs, och sen hårt arbete i mångt och mycket och fotbollskännedom.
Naturligtvis, och sen är det ju så att även där så olika marknader, olika klubbar är olika duktiga på just den här due diligence processen liksom, att se till hur alltså följa upp en process när du rekryterar antingen spelare eller ledare. Där är man ju olika duktig på det. Och det återigen, det är väl samma här då, att det finns väldigt många aktörer där ute och på vissa områden lite mer dodgy än andra kanske.
Ja, och ju större någonting blir, desto fler vill ju liksom någonstans leta sig in där för att pengarna ökar och exponeringen ökar.
Exponeringen, pengarna ökar, så det finns väldigt mycket att hämta på kort sikt så att säga. Så att om det är där ute så och du fiskar efter 100 teman inför en sommar liksom, inför en sommar, så kan du mycket väl hamna i ett spännande, viktigt finansiellt tema, om man får säga. Ser det så, och där för den enskilda aktören finns det säkert väldigt mycket att hämta liksom.
Mm. Du har jobbat en hel del med Ralf Rangnick, en pionjär på många sätt, fantastisk ledare. Hur skulle du beskriva honom som ledare, du som har jobbat nära honom?
Det är först och främst topp tre, utan att jag säkert kan nämna de andra två människor jag har träffat på alla möjliga sätt och vis, både positivt och negativt. Alltså en blandning mellan galenskap och geni liksom, tror jag beskriver honom väldigt klart och tydligt. Alltså om jag bara ser på dig själv som när du kom dit som fotbollsspelare och var liksom uppvuxen och utbildad i den svenska fotbollen och absolut inte prata illa om det, så var väldigt, väldigt, väldigt mycket annorlunda i allt det som skedde kring träningar, både träning både på och utanför plan liksom. Och jag har liksom en story som jag tror många känner igen, Ralf Rangnick, och mycket med pressing, gegen pressing och allt det där temat och vad det, och teman av var det kommer från. Vi hade ju alltså träningsmatcher där du själv tänkte efteråt, vad är det här, va? Där för exempel det var massa regler inför den träningsmatchen man spelade, för exempel mot division, alltså korplag liksom, för att göra mycket mål, för att kunna träna på de principer som Ralf ville satsa på då. Och kunde en av dem vara att när du hade gjort mål hade du 8 sekunder på att hämta bollen och lägga den på mittlinjen liksom, efter ett mål. Och vi tänkte ju i kring många av de här reglerna när du väl valde på plats att vad är det här? Det här är galet liksom. Men i slutändan, vi gjorde ju de här sakerna mer och mer och mer och mer och fick träna på dem både i träning och match. Och det slutade med att vi automatiskt spelade så också. Så vi, när det gällde för exempel det temat av pressing, gegenpressing och så var det automatiserat i huvudena. Så fort vi tappade bollen, vad vi skulle göra, vart vi skulle göra, hur vi skulle göra liksom. Det satt i 100%. Så det var liksom inte det här klassiska, du spelar en träningsmatch och så har vi 2 lag och så ser vi lite vad som händer, utan det var väldigt, väldigt mycket innovativa regler inbyggda i det formatet som nu efterhand, ja, geniartat liksom. Men då tyckte man nu var mycket galenskap. Ja.
Vilka delar i liksom hans person och sätt att leda har du själv försökt anamma eller plocka med i din egen karriär postfotbollen då?
Alltså om det är någonting han definitivt gör så är det ju brinna för fotbollen. Han är fullkomligt, alltså han älskar fotboll. Både vid sidan om, alltså sitt yrke, vart han nu är ansvarig för Österrikes anslag, oavsett om det är DO eller Österrikes fotbollsförbund, så är vi utanför och se fotboll, va. Så jag tror just den biten att vara väldigt inne i fotbollen, följa upp fotboll, läsa om fotboll, både facklitteratur men även kanske bara rent spontant så, den fotbollen som finns på TV eller den man ser bara snabbt så här. Den har jag, och det intresset har jag, och det att lära mig och jobba och bli bättre och på saker och ting som jag känner själv att jag vill utveckla mig på. Men sen tror jag att vi är olika eller definitivt olika personligheter. Alltså vi kommer från helt olika ställen, både land men även liksom generation, familj och så, det gör ju väldigt mycket med dig själv som människa. Så där är vi nog i grunden olika. Jag tror att han är mer lite så här och jag är lite mer öppen kanske för allihopa.
På tal om då Red Bulls verksamhet, om vi har en stort, vad är deras nyckel bakom talangutveckling? Och det har ju säkert pratats om tidigare, men i ditt tycke då, vad är det man gör rätt?
Alltså det man gör någonstans i grunden rätt, och det var ju, jag minns när Ralf berättade lite grann kring när han började jobba för Red Bull och i Salzburg och i första hand, så de första mötena med Matešić så hade han gått över just truppen som Salzburg på den tiden hade. Nu kommer jag inte ihåg vilket årtal det här var. Och då var det lite grann så här att eran corporate identity med allt ni jobbar med, alltså X-Games, Formel 1, you name it, Red Bull, vad är de känd för? Det är liksom, och drycken också, det är ju liksom aggressivt, ungt, modernt, innovativt, full fart, full fräckt, va? Och så hade man genomsnittsålder på truppen som var väldigt hög då i Salzburg. Så han sa liksom, det här liksom speglar noll det Red Bull egentligen ska vara. Och man, jag tror inte man hade tänkt över det så mycket just kring fotbollen i detalj då. Nej. Utan att det var nog mer på den tiden, det här vet ju inte jag, men jag gissar på att det kanske var lite mer marknadstema då på den tiden. Och då, det var väl det Ralf så att säga med sin know-how då verkligen impregnerade, införde i hela systemet, att vi ska vara bäst på talangutveckling och övergången från junior till senior med allt vad det innebär, och det är det vi ska stå för, punkt. Mm. Och skilja oss från alla andra i alla marknader. Så i alla lag som Red Bull och där de nu spelar, så är det det som ska vara signifikativt för den klubben liksom, och för Red Bull. Vara bäst på talangutveckling och övergång junior till senior. Ge ung chansen före gammalt och så vidare. Och så är det kvalitativt vad det gäller både då personal, know-how, hela tiden utvecklas. Och jag menar, ser du till, det tror jag inte många vet och jag har inte koll på exakt alla heller, men ser du till väldigt många tränare och ledare som Red Bull själv också har utbildat, alltså det vill säga att de har inte bara kommit dit efter de har haft diverse senioruppdrag, utan även som junior blev utbildad där och gått vidare, finns det otroligt många duktiga både tränare och ledare som nu är ute i Premier League, i Bundesliga och så vidare. Så där är man också väldigt noga med att ge personal samma chans och samma möjligheter och inte samma utbildning, men den utbildningen är viktig. Ja. Så att den personal du har kring också är väldigt duktig.
Antar att skillnaderna mellan hur det funkar där och andra delar av Tyskland till exempel och Sverige är milsvida. Går det att beskriva, om man kommer in på temat, för det har ju varit, det är ju omtvistat hur vi ska utbilda talanger även i Sverige.
Ja, alltså absolut. Men sen, och jag är ju så här, jag är ett fan av att lära känna marknad, ett område, en klubb, människor över tid för att kunna ge någon form av analys. Så att jag är absolut ingen som kan gå in och säga exakt hur det ser ut i Sverige och exakt hur det ser ut i Norge jämförelsevis med de marknader jag nu har jobbat gentemot. Men det är klart att jag tror, eller det är ju ganska klart att ser du för exempel på allsvenskan i sig, så är det nog ingen klubb kanske som har nischat sig på just ett område lite sådär, va? Jämförelsevis bara att ta våra skandinaviska länder där du har Nordkällan med Right to Dream som har en genomsnittsålder på kanske 21-22 i sin startelva, där man har nischat sig. Och sen finns det ju liksom strukturella utmaningar också där du i vissa ligor, alla Belgien, Holland, Österrike med, som har då som en väldigt, väldigt fördel för exempel också för John och många av de här spelarna som har gått där, att du får spela A-lagsfotboll när du är 16-17 år, som är avgörande, visar all statistik. Du ser på Champions League, kvartsfinal, åttondelsfinal, hur många spelare som har spelat A-lagsfotboll 16-17 års ålder. Otroligt hög procent. Så det är liksom övergången junior till senior A och O, att de får spela seniorfotboll på så hög nivå som möjligt. Och det har du väl lite då utmaningen kanske i. Och det är, så är det även i Tyskland. Ett stort problem i Tyskland, liksom tredje Bundesliga som man tänker ska vara talangligan. Väldigt hög genomsnittsålder på, för det finns liksom ingen klar, alltså det är ingen som kan bestämma över det. Medan då för exempel i Holland, så om du har Jong Ajax, så är det såklart att du kommer spela med unga spelare, eller Liefering kommer spela med unga spelare för att integrera dem och utveckla dem in i A-laget. Alltså i första A-laget liksom. Som är en perfekt plattform för unga spelare. Och om vi då tar allsvenskan Sverige utan att jag är 100% som sagt insatt i det. Så jag menar, är du en spelare för AIK så spelar du i AIK. Alltså, eller så finns det ingen annan struktur under liksom. Så är du en talang så måste du vara tillräckligt bra för att spela för A-laget. Vilket många av klubbarna säkert är duktiga på. Men det finns liksom inget annat där du verkligen kan utveckla det. Och ett U19-lag för den talangen, det räcker absolut inte. Det är liksom, den kan jag lägga min hand i elden för.
Det blir det som Hammarby har gjort med HTFF då, ja. När de tog över Frej och utbildade spelare vidare där.
Mm. Precis, och nu är inte jag fullständigt insatt hur den kooperationen fungerar, hur det ser ut och hur man tänker. Det är väl heller inte, det är väl ganska nytt i vart fall. Det har inte pågått i 20 år eller över en längre tid. Sånt måste man också ge tid innan du ser resultat. Men tanken och idén, bara rent sportsligt och talangutvecklingsmässigt, tycker jag ju känns spännande.
Sen är det väl föreningsdemokratiskt ibland lite tvivelaktigt när man gör som den typen av
övertaganden. Ja, och det satt ju du och jag pratade på telefon där om i dagarna. Den, det är väl det som någonstans också där Sverige är, vilket är den produkt man har blivit, vilket också naturligtvis är spännande på ett sätt att det är väldigt mycket folk på matcher, det är stort intresse och jag vet inte, men läste fel nu sist att publikintresset också fortsätter att öka.
Ja, det har väl aldrig varit så nej, bra som det är nu.
Vilket egentligen, om man tänker efter, är otroligt. För det har inga lag som riktigt tar plats i europeisk plattform och på europeiskt plan, liksom, alltså längre fram kontinuerligt. Och det är ja, alltså så att just det där med föreningsdemokratin är väldigt spännande och starkt naturligtvis i Sverige. Och det är väl den produkt som det är. Och det, där är väl, ligger väl också lite då utmaningen att ska du då jobba med ett sånt här tema som talangutveckling och övergången junior till senior på ett väldigt duktigt sätt, så blir det utmanande. Det blir det. Mm. Definitivt.
Vad, om du fick vara med och påverka, hur skulle du lägga upp det? Jag förstår att du kanske inte har alla pusselbitar bakom, det är väldigt få som har det, men ja, i en liksom drömvärld.
Ja, men i en drömvärld skulle jag säga, och jag ska ta en mening som jag lyssnade på någon podd där för ett tag sedan, och det var någon från AIK som sa det, jag tror det var någon sportpsykolog eller jag kommer inte ihåg vem det var, där du i breddfotbollen, alltså det vill säga unga barn, ska få så många så länge som möjligt, så bra som möjligt att hålla på med fotboll. Det är liksom, alltså barnbredd. Alltså, lyckas man med det? Nu är det naturligtvis av, vad menar du med så många och så länge? Och framförallt så bra som möjligt. Men det är någonstans grunden. Alltså ha duktiga tränare, ha möjlighet till bra träning, nära till bra träning. Och säker miljö, trygg miljö. Den biten för så många som möjligt, så, och kan man hålla det vid liv för så många som möjligt, så kommer du ha hög chans. Och nu kommer nästa tema, övergången junior till senior, där behöver du få så många som möjligt, alltså många svenska unga talanger som möjligt, att spela seniorfotboll så tidigt som möjligt. Och där har jag inte svar idag, för då måste man ju se in i hur ser strukturen ut, hur kan man möjligtvis, vilka kooperationer kan man skapa, vad är det som är möjligt i den här föreningsdemokratin. Men där, det svaret någonstans måste man ju jobba med. Det måste ju finnas. För att kan du, för exempel, om vi tar det här som jag sa, att du har väldigt många, du kommer alltid ha många talanger som någonstans är mitt emellan. Alltså där du inte är tillräckligt bra och redo kanske för A-laget i AIK. Men du är definitivt för bra för U19 i AIK. Så är ju kanske, nu hittar jag bara på något namn, Sollentuna klart bättre att spela än 16-17 år. Men varför skulle Sollentuna göra det? Varför skulle de vilja ha den här spelaren? Och det är det här du måste jobba med. Va? Att få så många som möjligt utav de här spelarna som är talangfulla Sveriges nästa generation A-landslagsspelare att spela seniorfotboll så tidigt som möjligt. Då är de mycket mer utrustade för att spela allsvensk fotboll. Och det behöver inte betyda, för exempel i form av Alex Isak, tror jag, som på sin tid, en av de få spelarna för övrigt tillsammans med John som Red Bull-systemet har scoutat. Det har också varit väldigt mycket mer norskt och danskt man har sett talanger de senaste 5-10 åren jämförsvis med svenska. Men Alex spelade väldigt, väldigt tidigt, tror jag, för AIK. 16-17.
Ja, det gjorde han. Han gjorde väl mål i derby mot Djurgården när han var 16-17 också.
De exceptionella talangerna kommer det alltid finnas som är bra nog, så måste du ha en tränare som tror på det och så vidare. Men för de som kanske inte är just där och ändå kanske blir framtida A-landslagsspelare och har möjligheten till det, och som kanske är late bloomers, så behöver du den strukturen och den plattformen. Men hur det ska skapas, då måste du ju sätta in, jobba med det, alltså med förbunden. Vad är möjligt, vad är inte möjligt, vad kan vi göra?
Klubbarna måste det finnas, är det bra om det finns planer till alla barn också, det gör det ju inte idag. Egenskap av fotbollsförälder själv.
Ja, men absolut, och det har jag ju upplevt lite grann själv. Som sagt, där vi bor i FF då, som har blivit lotto för oss, dit vi har flyttat, som är en väldigt, väldigt duktig breddklubb liksom, och finns, tycker jag då, bra möjligheter. Vi har ju jättenära skolan, fotbollsplan ligger väldigt nära. Att bara dels då går till den organiserade träningen, men även då det här som ofta glöms bort, också gå ner och köra lite själv. Eller mycket själv om du är intresserad.
Ja, spontanfotboll.
Spontanfotboll, det kommer ju, jag tror inte det finns någon i det aktuella A-landslaget eller de framtida A-landslagen som inte, om du inte kör eget, om du inte har det intresset att också själv desto längre tiden går när du är barn, göra någonting för dig själv och den biten. Så blir det svårt, och du måste göra mer än de andra. Så här. Mm. Och då behövs det här som du säger, alltså planer och så vidare. Och det har jag ju, i alla fall under vintertiden nu, upplevt i Stockholm då, är ju definitivt en utmaning. Infrastrukturen för barn, vart finns det hallar, träningsplaner, möjligheter och så vidare. Men här, i det här klimatet där du måste agera annorlunda än i Spanien för exempel, alltså den klimatfrågan är ju liksom, säger sig själv.
Utomhus lördagar 8.00 i december, januari, ja. Det var inte jätteroligt.
Nej, men alltså, och är inte snö på plan och det är en konstgräsplan, så det fungerar ju.
Ja.
Ja. Men det är ofta det att det som jag upplevt också, det blev mycket inställt då, kanske också på grund av väder eller inte varit möjligt och inte funnits plats för att vara på en konstgräsplan, utan du måste vara på en hall, i en hall, och så har det också vad vet jag, dubbelbokat eller...
Det är väldigt många lag som vill spela i väldigt få hallar, så kan man väl säga.
Men det här med, och där måste ju politiken naturligtvis finnas med någonstans, och en kraft, jag tänker som förbunden, jobba tillsammans med politiken för att satsa på våra framtida barn och ungdomar som ska bli vuxna, liksom, både vad det gäller den akademiska sidan, men även kanske då i det här fallet sport. Liksom,
som... Men jag tänker det är bra att hålla på med lagidrott, det är disciplin, ja. Motverkar i många fall psykisk ohälsa och kanske hamna i fel umgänge, att du ändå har det.
Liksom... Alltså, för mig är det ju liksom en no-brainer, och jag förstår absolut inte hur man inte som politik kan satsa, inte är redo att satsa jättemycket på just det där. Alltså idrott och hälsa, som definitivt kommer förbättra folkhälsa, som så att säga, kommer hålla folk, lära sig jobba, vara i grupp liksom tillsammans och hålla sig kanske lite ifrån det vi vill att barnen och ungdomarna ska hålla sig ifrån liksom. Så att det finns så enormt mycket positivt med det, och ändå så känns det som att det inte är ordentligt prioriterat. Nej. Utan att jag har alla korten på bordet, men det är vi nog, tror jag, de flesta är eniga om.
Vi får prata mer om det helt enkelt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här med akademier, enligt vissa är det vägen att gå, enligt andra är det helt förkastligt. Och de Stockholmsklubbarna har jobbat lite olika, det har varit mest omtvistat där AIK då har någonstans slopat det, medan andra har akademi ganska långt ner i åldrarna. Vad är din syn på det?
Mm. Utan att det är helt service, så att AIK har slopat lite det här med selektering. Ja. Som jag fattar att man väljer då att liksom inte...
Du väljer lagen senare liksom? Eller
ja, du... precis. Alltså, du låter liksom, du behåller liksom lagen väldigt länge som de är, va? Och selekterar inte, och det förändras inte så mycket. Va? Utan det sker på i senare åldrar, där du kanske i några andra lag då selekterar tidigare, och det finns några som hamnar utanför och så vidare. Och jag kommer tillbaka till det jag sa tidigare, att det man måste se över, oavsett om man väljer den vägen eller den andra vägen, det är liksom ändå det här, alltså, så många, så länge, så bra som möjligt, för det går ju ändå. Och där spelar, och i det här så har du naturligtvis någonting väldigt komplext också som föräldrar i det här temat, som, jag menar, så vem bestämmer för barn tills de är vuxna? Det är föräldrar. Alltså färdigt. Alltså, det är ingen 10-åring som får bestämma någonting utan sina föräldrar. Och det är ju också utmanande, för att jag tror att det finns väldigt många föräldrar som tror att man kanske har kunskap inom någon sport liksom, bara för att man är så intresserad i det. Och så hamnar man väldigt mycket i min son, min dotter, min istället för att se det stora hela liksom, och titta lite på det stora hela. Så det är ju komplext. För jag menar, när vi är vuxen, så du och jag är relativt vuxna, så väljer vi tar våra egna beslut, och vi samlar information för att fatta våra beslut, men det kan ju inte ett barn göra.
Nej.
Så det är de som någonstans blir de som hamnar i det här, utan att de själva har någonting, de tittar åt sina tränare, sina föräldrar och så vidare. Men Någonstans det finns, och så finns det olika vägar. Alltså det finns ju olika nationer, olika marknader med olika förutsättningar där du i alla både kan lyckas och misslyckas. Och nu låter det lite som jag går tillbaka till någonting och bara kör en alibi här, men det någonstans är det där. Så många, så länge, så bra som möjligt. Hittar du det och hitta system för det, supporta för det, informera om det, göra föräldrar trygga i den här processen, va, i mångt och mycket, så tror jag att det är väldigt sunt också. För att självklart så är det ju inte bra att en 8-9-åring helt plötsligt får reda på, du får inte vara med i det här laget mer. Och det fanns inte något mycket mer än just det där samtalet att du får inte vara med här, utan du skickas till ett annat lag. Eller du får åka hem. Alltså, naturligtvis är det inte
risken
bra.
Att man slits från sitt kompisäng och tappar ett sammanhang. Och så här, förr eller senare kanske det måste göras. Och det är en förberedelse på vuxenlivet att någon gång få jobbiga beslut även när man är yngre. Mm. Men ju tidigare det kommer, desto större är risken att det tas emot på fel sätt.
Mm. Ja, och jag sa ju det här tidigare, att jag tror att just det här att informera alla involverade om hur våran klubb fungerar, hur vårat system fungerar, hur våra processer fungerar proaktivt men även undervägs, det är också någonstans A och O, för då gör det liksom familjer och föräldrar också, tror jag, mycket mer trygga, att de får liksom information innan, att så här ser det ut hos oss, så här gör vi saker vid olika tidpunkter, så här kommer det fungera, varför gör vi det, hur gör vi det liksom, och så under vägen här så har du den kontinuerliga liksom utbytet liksom. Och finns det inte tid, kraft eller pengar eller manskap för det här, då naturligtvis ser jag ju kraschen.
Hur mycket allsvensk fotboll hinner du se?
Inte så mycket, om jag ska vara helt ärlig. På grund av att jobbmässigt tar väldigt mycket upp mitt fokus, eller vårt fokus som vi håller på där. Där naturligtvis någonstans för oss som agentur, kvalitet går långt före kvantitet, vilket betyder att klassiskt sett i vårt jobb, så i mitt jobb går inte jag runt och kollar vilka 1000 allsvenska spelare, och så ser man vem man kan få utav dem, och så blev det de två liksom, utan det ska vara den spelaren. Vi är väldigt noga med vilka spelare vi jobbar med, för att återigen produkt, man ser produkt, det som produkt liksom, så ska våran portfölj spelare stå för någonstans kvalitet och inte bara liksom vem som helst och många. Och självklart är det komplext, för jag menar, en 16-åring kan inte vara helt säker på att det kommer bli en den nästa Sadio Mané som i sin tid, eller Virgil nu då, eller Serge, eller Kai, eller liksom Ter Stegen, eller Haidara för den delen i Leipzig. Så du vet om att han är en riktigt bra spelare, liksom internationell spelare. Man var 100% på det när de är 16, är man ju aldrig. Så det blir ju komplext beroende på ålder att svara på just det. Men det är någonstans vi vill stå för. Så därför följer jag ju naturligtvis mycket mer upp de marknaderna där statistiskt sett vi både jobbar kring, men också jag själv har nätverk med, för att hitta kvalitet före kvantitet. Och tillbaka till John, därför jobbar vi också med John. För att vi tror att han kan bli en internationell och jag är också övertygad om att han kan bli en internationell topp mittback.
Finns det någon spelare i allsvenskan eller svensk fotboll just nu som du ser som att så här, det kan bli nästa stora grej? Och det behöver inte vara någon ni vill börja jobba med, eller hur?
Nej, men alltså, jag skulle hellre säga så här, att jag tycker att det är väldigt intressant om du ser till januarifönstret, som beskriver lite grann också potentialen som då finns. Att du hade Sonkova, och du hade Bergvall, och du hade Kusiasare som då gick för relativt stora pengar.
Ja, det är kraftiga
summor. Alla tre, det är väl det största om man ser tre samtidigt så. Och vad var det för genomsnittsålder på de här grabbarna?
17-18, där någonting. 17 måste det vara.
Ja, och det är så det fungerar. Liksom. Det borde ge någonstans svaret till klubbarna lite grann också, att, eller hela liksom marknaden i sig, att det är så det är. Och vill man, i alla fall på klubbsidan, hittar du Return of Invest, så måste du hamna närmare europeisk fotboll och liksom någonstans vara ett europeiskt format för utveckling också, och vad gäller kvalitet, och sen då liksom vara en stepping stone liga för nästa. Och så det är ju väldigt spännande och tydligt att många ännu mer idag, ska jag säga, också än för 10 år sedan ser på just att rekrytering av unga spelare och duktiga unga spelare. Så att, det är ju ändå ett spännande svar som man fick här, tycker jag, i januari. Och så sen är det väl naturligtvis så att göra, om man bara ser helt bort från jobbet, utan bara tänker som svensk och svenska landslaget, som man naturligtvis är, ett EM eller VM som nu tyvärr inte är med i Sverige då. Men när Sveriges landslag spelar, så är det för mig 100% man har liksom håller på Sverige. Oavsett om jag har spelat där själv eller om man har varit barn som har följt, eller om man jobbar med fotboll, så är ju det någonting speciellt, svenska landslaget. Och där hoppas jag väl nu att man liksom kan ta ett nytt tag. Att det kommer naturligtvis in en ny generation som någonstans kan stabilisera och se till att truppen blir lite mer homogen kvalitativt sett. Men även kanske att våra X-faktorspelare, som för exempel Alex Isak, när man ser vad han gör i Premier League, så är det ju på högsta, högsta, högsta nivå. Och att det liksom kan överföras till A-landslaget. Nu har han varit bra i A-landslaget, men liksom kanske inte X-faktor i A-landslaget kontinuerligt över tid, vilket naturligtvis laget också är ansvarig för. Så är det väl det någonstans man också hoppas på framtiden.
Mm. Det har ju ryktats som att du kan ha varit ett namn som någon slags sportchef eller head of football-roll i Hammarby. Hur nära var det?
Nej, men hur nära det var, jag ska väl hellre säga så här, att jag tog ju ett, det var liksom ett totalbeslut för, ja, det var ju mer än 2 år sedan naturligtvis, ungefär 2,5, lite mindre kanske, att då gå in i den rollen jag har nu, för att jag tycker att det är fruktansvärt spännande vart vi är på väg någonstans. Jag menar, vi är någonstans de topp 5 aktörerna i världen liksom, i vår bransch, och samtidigt, återigen som jag sa från början, utmärker vi oss, tycker jag då, för att göra saker och ting kanske lite annorlunda än det klassiska agenturjobbet också. Och ser man då på den ena delen, så var det det som tappade tråden, men också det andra var att just det där som du säger fanns överallt externt hela tiden och är fortfarande så. Det är när jag har jobbat, jag sa ju det tidigare, inom och blev utbildad inom den här Red Bull-verksamheten. Både den interna utbildningen, men också kanske nätverket du befattar med, vilka folk du kommer kring. Så spelar det naturligtvis också roll att du hamnar då i samtal med en hel del Benelux-klubbar, Österrike, Schweiz, Bundesliga. Jag har varit på en hel del olika auditions vad det gäller just de här rollerna. Alltså beroende lite grann emellan sportchefs- och teknisk direktörchefsrollen, där jag väl någonstans mer är en strategisk person än kanske den här operativa sportchefen, om man säger så. Och så att nu tog jag ut det här väldigt långt, ja. Men svaret blir att de här två delarna gjorde att det har liksom inte följt upp på såna här samtal 100%, för att det andra var så klart tydligt ett beslut. För att jag fick inte den chansen, jag hade ju förhoppats på att fått den chansen i Leipzig, men så försvann ju Ralf, och det är ju fullkomligt normalt, har nya chefer och så vidare som vi satsar på kanske andra personer i sitt nätverk. Hade Ralf varit kvar då, så jag är relativt säker på att jag har fått chansen i en högre roll i A-laget också i Leipzig. Men det fick jag, de erbjudandena fick jag som sagt externt, och kände inte att man ville, med familjen också, återigen det privata spelar stor roll, flytta till höger, till vänster, 1 år där, 2 år där, få sparken, du gör det jättebra, du ska vidare hela tiden, utan vill ha någonstans trygghet i det hela. Och när det då inte blev det i Leipzig, och det fanns allt annat externt, så vart det här beslutet liksom.
Men du har fått frågan från Hammarby?
Jag har fått frågan om att tänka över det.
Mm. Ja. Så ändå med någon slags bruttotrupp?
Nej, men alltså, att tänka över det, nu kan det säkert bli en massa rubriker över det här, utan det jag vill säga med det är att jag har ingen aning om jag hade blivit en slutkandidat ändå, för jag var som sagt tydlig ganska under en lång period där att jag vet vad jag ska göra. Så att jag använder inte det ena mot det andra och sa, kanske, låt oss föra mer samtal. Utan jag var klar och tydlig att jag kommer jobba i den här positionen i Roof för att det här. Så har det återigen inte bara varit med Hammarby, utan med alla möjliga andra som har varit i kontakt. Så att om jag i slutändan hade varit en kandidat för Hammarby, det vet jag inte liksom, alltså, den i slutfasen.
Hur ser du på att jobba inom en svensk klubb framgent, eller svensk fotboll överlag egentligen? Ja.
Svensk fotboll är väl intressantare än en klubb, vad menar jag med det? Det ska mycket till, tror jag, för att jag ska jobba för dels också för en annan klubb än AIK, just på grund av att den är ganska stark där ändå. Jag har inget super, följer AIK enormt tight och starkt, va? Men jag har någonstans ändå väldigt stor respekt gentemot AIK-falangen, fansen, de i kring, där jag vet om att det betyder väldigt, väldigt mycket för dem, och det fick man ju uppleva själv som spelare. Alltså, jag brukar säga det, att se tillbaka till min spelarkarriär, så var det ju, alltså det var ju internationell plattform när du spelade för exempel derbyn. Alltså, det är några av de matcherna jag minns mest i hela karriären. Liksom. Derbymatcherna, har ju kommit Djurgården, har kommit Hammarby. Och hade några fantastiska matcher och hade några riktigt bedrövliga matcher. Men just i det här hamnar någonstans också respekten gentemot att för hur många det här betyder så otroligt mycket för. Och det då i förhållande till om jag skulle jobba för klubb. Men det man är intresserad av, och det som jag är väldigt intresserad av, det är väl någonstans just den här talang och övergången junior till senior, där det mycket väl kan bli så att jag kan tänka mig att ideellt i framtiden också lägga ner väldigt mycket tid på det inom sinom tid. Alltså, det vet jag inte exakt när det är, men 10-15 år. För det är barn, ungdomar, hälsa, alltså hela den biten intresserar mig väldigt mycket på charity-sidan. Och fotboll är min absolut högsta kompetens, så att den kombinationen tror jag nog hellre blir då att jobba, som sagt, för svensk fotboll och den unga svenska fotbollsspelaren, de unga svenska fotbollsspelarna, än att jobba för just en klubb.
Så då blir det AIK eller förbundet?
Ja. Nej, men alltså, och det är liksom ingen, alltså, jag har ingen aning om det är någon som överhuvudtaget kommer vilja ha mig så, och jobba där. Så det är liksom egentligen respekt också gentemot alla som jobbar för klubbarna, så, och för, i alla roller de har. Så är det liksom ingenting som är på agendan överhuvudtaget. Säkert varken för dem eller för mig.
Men ser du det som agent, om man säger, arbetskarriären ut då?
Alltså just nu, och det har man väl lärt sig med tiden också, så att man aldrig ska stänga dörrar, så är det definitivt så, trivs otroligt bra med både den vardag jag lever i och den arbetsgivare jag har, den roll jag har, uppgifterna jag har. Som sagt, inte bara just det här operativa, klassiska agent- sales-delen, utan även få vara med om strategiska diskussioner och beslut. Väldigt spännande, väldigt kul. Så att, ja, men man ska aldrig stänga några dörrar. Och sen tror jag man också ser, och det kommer jag tänka på medan jag funderar, att jag tror folk tror att det är liksom, bara, för det är ju svårare att vara fotbollsspelare i RB Leipzig och i Bayern München än det är att vara i AIK. Du måste vara bättre i RB Leipzig och i Bayern München än du måste vara i AIK, självklart, alltså högre kvalitet på spelarna, så du måste vara bättre. Men, och därför så tror jag att det är många som tror också att sportchefen och de som jobbar kring måste också vara mycket, mycket, mycket bättre, och så är det ju inte. Jag skulle inte säga att det är något mycket lättare, kanske till och med, jag skulle till och med säga att det är svårare att vara sportchef i AIK än att vara sportchef i RB Leipzig, där det finns en klar identitet, det finns klara liksom, alltså ett klart system, klara
processer,
tydliga riktlinjer. Du vet, det finns inget tvivel vad du ska göra. Där för exempel, om jag utifrån får se, och vad jag har läst om kanske just nu i Sverige då, där man har helt andra vansinniga utmaningar, där man måste utesluta vissa folk och rena med andra och ha ett annat tryck liksom, så tror jag att och inte klara riktlinjer, bra ord i förhållande till det, så tror jag att det är svårare att vara sportchef i AIK. Svårare än att vara sportchef i RB Leipzig.
Mm. Intressanta slutord, även om vi skulle kunna sitta här i timmar och prata. Jag vet inte om man ska sitta i timmar och lyssna. Jo, det finns några såklart. Fantastiskt intressant att ha dig här, kul att höra om ditt arbete, och så säger vi lycka till, oavsett om det blir inom förbundet eller om du fortsätter som agent.
Ja, tack så mycket. Vi får se vart det bär hän.
Ja. Tack!
We'll be right back.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Um.